Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen att vänta på katastrofen ännu en vecka med mig, Kalle Zachary Wahlström, och min gode vän Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Gud vad härligt att det regnade i natt.
Ja, nu det var så välbehövligt och det var... Alltså, du ska bara veta, det Ingmarie ringde och sa att det ösregnade in i sunden när hon åkte från jobbet. Och det ösregnade i gräsmark som kanske är 5 kilometer härifrån. Men här började det inte och Ingmarie kom hem och vi satte igång och satte ut planter som vi hade tänkt, flera hundra.
Jaha.
Och när det var 5 plantor kvar, då kom regnet. Och som Gud. Det regnade, vet du. Det var ett sånt där. Ja, perfekt. Det var någon som höll igen där ett tag. Och sen, men du vet, det är dags för hallonen också nu.
Som
blommar på alla kalhyggen.
Mm.
Så nu laddas ju hyggen upp med vatten också. Och det blir... Så kommer ju värmen som det ser ut också nu då i 10 dagar till minst, va? Så att det blir ju en sån där, kan bli en riktig rekordskörd utav hallonhonung då, som är ett av de riktigt stora dragen i skogsbygder nu.
Ja, kul. Jag gick på min vall igår och gräset nådde mig över naven och jag är 1,90.
Ja. Men...
Så det har växt bra. Det regnade ju så himla mycket för... Ja, det var 3 veckor sedan. Det verkar som att det har räckt hela vägen till det här regnet i alla fall.
Mm, men du har väl lerjord också?
Ja, precis. Gammal havsbotten.
Mm, den håller ju vatten väldigt bra den.
Mm.
Så det har den nog gjort.
Ja, det känns jättekul i trädgården just nu. Det är mycket liv.
Mm.
Du, Patrik, vi har ju under... den här resans gång pratar ganska mycket om att lagra spannmål. För du hävdar ju att spannmål är, att lagra spannmål är typ det bästa preppen man kan göra. För att det är så mycket kalorier och det är så lätt att lagra. Men vi har börjat få lite frågor till podden från människor som är sugna på lagra spannmål. Men som undrar lite, vad gör man med spannmålet när man har lagrat det? Och plockar fram det för att man ska äta det. Så det tänkte vi ska prata om idag.
Ja, det är ju en ganska bra fråga.
Ja, vi har väl nosat lite på det tidigare. Vi har pratat lite om gröt och sådär. Men nu tar vi det från början. Katastrofen har kommit. Jag öppnar mina tunnor med vete. Jag har, är det 60 liters tunnor tror jag. Fyllda med vete. Jag öppnar en sån. Min familj är hungrig. Vad gör jag?
Mm. Du har väl en kvarn, va? Har du inte det?
Jo, det har jag.
Ja.
Så det är fusk.
Så det är ju fusk. Nej, det är det inte. Det är ju beredskap.
Japp.
För det är ju det du ska ha helt enkelt. En kvarn.
Mm.
Och det underlättar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså att mala säd har ju varit en av de riktigt tunga arbetsuppgifterna i människans historia. Det är ju inte... konstigt att det var en av de första mekaniseringarna. Alltså alla de här gamla skvaltkvarnarna vid vattendragen eller vindmöllorna då, va? Som har funnits överallt.
Alltså väderkvarn, tänker jag.
Ja, väderkvarnar, ja. Vindmöllor heter det ju söderut.
Mm-hmm.
Väderkvarnar, precis. Jag letade efter ordet men hittade det inte. Nej, men alltså det är jättetungt och jag har ju en kvarn. Jag köpte min kvarn. Jag har ju sagt när jag presenterar mig själv här att jag, när jag fick mitt andra barn och jag flyttade från storstan ut till Värmland, då började jag köpa på mig mat på höstarna med pall. Alltså ja. Storförpackningar av linser och bönor och pasta och alla såna här grejer, va? Spannmål och sånt. Och i den första beställningen jag gjorde 1990 på hösten där, då beställde jag även 4 stycken gjutjärnskvarnar.
Mm.
Som var handvevade.
Mm.
Och det var ju till mig och 3 vänner då.
Ja, du skulle inte ha alla 4 själv?
Nej, det skulle jag inte ha. Jag körde inte. Jag kunde inte den där 3-regeln då, vet du. Men idag kan jag den, så idag har jag 3 olika kvarnar. Så är det ju. Nej, men det var en så kallad gröpekvarn. Och det har ju att göra med hur stenarna står då, va? Du kan ju ha liggande stenar, det har ju du.
Mm.
De ligger ju platt emot varandra och mal, va? Så som man ser i gamla kvarnar och sånt om man gör studiebesök i dem. En gröpekvarn, då har du och står de på högkant istället.
Och vad är skillnaden?
Ja, jag vet det. Den gröpekvarnen har ju faktiskt använts mest till som foderkvarn då. Men den mal väldigt fint också, får jag ju säga då, va. Jag har ju stenar i min också, men jag har reservstenar till den. Men det heter inte reservskivor, får vi säga, för att de har gått ifrån stenskivorna där och gör bara i metall nu för finmalning eller grovmalning då. De kan ju gå sönder.
Jag kollade upp nu för att jag vill se, få en bild i huvudet, en gjutjärnskvarn.
Ja.
Och det står en otroligt gedigen kvarn för att mala allt från majs, vete, kaffe, ost, kokos. Eller varför inte tillagat kött? Va?
Vad är det, vad heter kvarnen?
Manuell kvarn, gjutjärn med bordshållare.
Ja. Ja, men det låter som en liten kvarn, va?
Ja, det är det.
Ja, ja, precis. Nej, den jag har heter Diamant faktiskt. Min huvudkvarn då. Den ligger i storleksordningen på 10 000 idag. Det gjorde den ju inte när jag köpte den då.
12 000 kostar den.
Ja, till och med det, ja, precis. Jag kan väl säga så här, för de pengarna jag skulle ju köpa en annan kvarn. Men fördelen med den, och den är väl inte ens motoriserad än, va?
Nej.
Nej, precis. Och jag hade ju inte det på min kvarn i början heller. Men jag kan väl säga, av egen erfarenhet så vet jag att det är ett väldigt tungt arbete att mala säd. Det är mycket tyngre än vad du tror, va? Du kan ju sluta med din träning om du ska måla bröd till familjen eller mjöl till bröd till familjen, va? Det är jättetungt, va? Och jag tänker ju på framförallt kvinnorna för alltså lång tid tillbaka när de satt med sina malstenar, vet du.
Ja, just det, som en stor mortel.
Ja, nej. Det var en slät sten och en rund sten. Och sen när de blev det efterhand en skål i den släta stenen då, när de gned den runda stora stenen då emot. Med sedemellan lite i taget, va?
Vilket slit.
Ja, något så fruktansvärt. Och jag har ju reflekterat över det någon gång eftersom jag haft det i huvudet att det är tungt det där när jag har hört i någon, jag kommer inte ihåg det jättelänge sedan, men just om det var slavar eller vanliga, troligtvis slavar som malde mycket så de blev helt, satt så på knä stora delar av dagarna och blev helt deformerade i kroppen då.
Usch.
Så de här kvarnarna då, det kan jag ju säga då att jag tycker ju det är jättebra att jag har en stort gjutjärns svänghjul på min kvarn.
Mm.
Det såg du där, va?
Det är precis. Det är tydligt. Det ser liksom, det är som ett stort hjul på ena sidan för att få moment.
Där ett stort träantag hänger så du kan ta i med båda händerna. Sitter ju på det svänghjulet där också, va? Men det är också en remskiva det där stora svänghjulet. Så jag köpte ju en liten elmotor väldigt fort då.
Ja, okej.
Ja.
Så du byggde ni en motoriserad kvarn av din manuella kvarn?
Ja, precis. Och det är ju en stor fördel med den då. För att det är nog en av de bästa hushållskvarnarna för manuellt bruk som finns då. Men det använder jag den inte som, va? Utan det har jag som reserv. Och man kan väl säga som så att när den dagen kommer och det inte finns tillgång till elektricitet överhuvudtaget, då blir det inte mycket bröd utan då blir det mycket gröt istället, för då kan du ju mala
grövre. Om du inte skaffar slavar.
Ja, det är ju det då.
Det kommer gå ganska snabbt för dig som har så mycket så stor beredskap hemma att få lite, hem lite slavar.
Ja, det kanske är så att man kan turas om och mala också. Så man målar.
Efter katastrofen är det du som är kung, Patrik.
Ja, det är jag nog tveksam till. Det kommer att vara mycket otrevligare typer än mig som blir det då, tror jag. Om det blir så.
Men okej, men du har den här kvarnen. Och malar du mjöl på den idag?
Jajamensan. Det gör jag. Det har jag gjort sen 31 år tillbaka då.
Och hur blir det?
Ja, det blir ju jättebra. Det som man kan säga är ju att det här vita mjölet, det vita vetemjölet som vi faktiskt använder ganska mycket av i pannkakor och såser och pajdegar, många av oss och sådär, va. Det är inte jättelätt att få till det om man vill ha det.
Men, och varför är det inte det?
Nej, du siktar ju. När du mal hela kärnan då, om vi tar vetekärnan, så får du ju med alla skaldelar. Du får med grodden som är fet också då, va? Innehåller väldigt mycket nyttigheter. Och skaldelarna och det här, det blir ju det här karaktäristiska fullkornsmjölet då.
Just det, och är det som kallas grahamsmjöl?
Just det, precis.
Ja.
Och det man kan säga då, det som jag gör oftast när jag mal, det är två förädlade produkter. Antingen så blir det ett surdegsjäst fullkornsmjöl, och då använder jag ju inte mina vetelager, som i första hand är djurfoder. Utan jag har två speciella sädeslag som jag kör med. Och det är svedjeråg och det är ölandsvete då, som jag köper. Och det är ju betydligt dyrare, så det har jag inte lika mycket. En liten parentes här, när du sa om varför jag rekommenderar vete.
Ja.
Som du hoppade över i introt där. Det är ju faktiskt i förhållande. Det är det livsmedel som vi har idag som de flesta människor, alltså inte alla, det är jag väl fullt medveten om, men väldigt väl, de flesta skulle jag våga påstå, ändå har möjlighet att köpa i så stor betydelse att man snabbt får en gigantisk kalorireserva med mycket andra näringsämnen också. Så det är en prisgrej också att köpa vete i stora förpackningar. Det är alltså en stor säck på 800 kilo, eller om man åker och fyller på tunnor eller vad man gör, va. Så är det en stor möjlighet att för några tusen lappar få hela årsbehovet utav kalorier och mycket protein och vitaminer och mineraler, va. Det är också en anledning till varför jag säger det. Annars kan man ju köpa mycket annat. Om man ska köpa det i livsmedelsbutiken, så finns det ingen vits med att bara köpa massa veter, va. Och sen blir det ju en extra fördel om man kan ha det som djurfoder till fåglar och sånt då, va. Ja, jag har ju två stycken lite äldre sädeslag. Den ena är faktiskt riktigt gammal. Det är ölandsvete och svedjeråg. Svedjerågen är väldigt speciell just här där jag bor. Därför jag bor ju i Finnbygden i västra Värmland.
Svedjefinnar?
Jajamensan.
Skogsfinnar säger man, va?
Ja, precis. De fanns ju i Småland och de fanns här i Värmland och Dalarna och så vidare i stor mängd. Men just här där jag bor då, här har det funnits. Och de är även, ska vi säga, det finns skönlitterära bokserier och sånt om just de här som kom hit i Kymmen.
Ska vi lyxa till det lite med en historielektion om skogsfinnarna?
Har jag inte berättat om det förut? Det har jag inte gjort.
Nej, inte i podden i alla fall.
Det tror du inte. Nej, okej. Okay. Nej, det finns. Det var ju så att i östra Finland, så i Savolax, så var det väldigt oroligt under 1500- och 1600-talet. Bland annat hade du något som heter Klubbekriget där. Och det blev mycket flyktingar som sökte sig till Sverige då. Och de fick också, de fick bosätta sig i sådana här bygder som där jag bor nu då. För de var öde på den tiden. Mm-hmm. Och de, men de var inte öde eller obefolkade då tidigare, utan det var väl de här stora sjukdomarna som kom på medeltiden som gjorde att de här bygderna avfolkades.
Det var ju alltså bott folk där först och sen dog de bort och då kom skogsfinnarna.
Och ersatte dem sen, ja, på mm-hmm. 1600-talet framför allt då. Så att det finns ju fornlämningar och sånt från människorna som bodde här långt tidigare då. Men sen var det alltså öde under 100-200 år i alla fall, va. Så det var vildmark då när finnarna kom hit. Och den stora sjön här nedanför mitt berg då, den heter ju Kymmen eller Kymmen på svenska. Och Kymmen är, tror jag det är 10 på finska, va? Inte helt säkert, men det är den 10:e sjön som kungen gav ett fribrev då, att här fick de bosätta sig då. Så det gjorde de. Och deras metod var ju just svedjebruket, och de brände ner och frigjorde mängder med näring då. Och så odlade de bland annat sin svedjeråg då, och svedjerovan dessutom då. Mm. Så svedjerågen är faktiskt därifrån, man har hittat den. Den blir ju ett väldigt långt strå på den då, så det är ju väldigt mycket halm i den också då. Så den är rolig att använda. Och sen Ölandsvetet, det är ett det finns ju tusentals vetesorter och typer, olika veten i världen, va. Så det går ju att ta väldigt väldigt mycket, men man kan väl säga att det finns ett gammalt vete, ett enkelvete då, MR-vete, och sen har du spältvetes eller dinkelvete. Och sen har du kan vi väl dela upp i två stora kategorier då, höstvete och vårvete. Och det är ju vårvetet som framförallt är till bröd då.
Varför då?
Det har med proteinsammansättningen att göra. Jag är inte helt hörd, jag vet bara att vårvete är bättre till bröd.
Alla är besvikna nu, Patrik.
Ja, och det beror på proteinsammansättningen, att det har bättre bakegenskaper då. Men höstvetet ger ju, det är ju det som ger de här jättestora skördarna, och det är ju ett betydligt billigare vete då, va. Och jag har för mig att det faktiskt är det som man helst använder till kakor och sånt då. Men det går att baka bröd på det också, absolut.
Och varför har du valt just de här? Svedjerågen, är det av liksom nostalgiska skäl, eller är det, har du några egenskaper som du gillar?
Den är väldigt god också. Väldigt god. Och sen, den är, om man bara vill göra ett rågbröd då, ett fullkornsrågbröd med bara den, för det brödet som jag gör, ett standardbröd här hemma hos mig då, det är ju 3 delar Ölandsvete och 2 delar svedjeråg då, så att jag har ju mycket vete i bröd, mest vete i brödet då, 60%.
Och hur blir det i brödet?
Det blir väldigt, väldigt bra.
I vilken stil liksom?
Ja, men det är ju ett fullkornsbröd surdeg. Vad tänker du med stil?
Alltså, är det kompakt eller är det fluffigt?
Okej, du menar så. Det är ju som en, vad ska vi säga? Så folk har referenser. Jag får
ja,
se.
Men exakt.
Ja, det är mer åt lingongrova, ja, mer åt lingongrova då.
Ja, kul. Ja,
grövre än lingongrova, det är ju mycket siktat mjöl i lingongrova också då, va? Men mer åt det hållet då.
Just det.
Nej, jag bakar det i glasformar faktiskt, sådana här vanliga ugnsformar med lock. Okay. Så jag gör 4 åt gången och ställer 2 i överugnen och 2 i nederugnen då. Och det kan vi väl säga just när det gäller brödbaket också, när man bakar på det viset, att då har du 2 sätt så att det inte ska bränna fast i formen. Då antingen så smörar man formen med fast smör. Och det gör jag, för att då får det sugs ju då upp i skalet och gör att det blir väldigt gott då, va. Och sen det andra är ju att du förvärmer formarna.
Just det.
Alltså att du värmer upp.
Den är varm när du stoppar ner degen.
Ja, precis. Då lägger du den i en rumstempererad form och ställer in i ugnen, då fastnar brödet i formen och så har du det där tråkiga och så gör du aldrig det där mer, va?
Men... Du Patrik, förlåt att jag avbryter. Det känns som att vi måste ta ett steg tillbaka och no pun intended, och prata om det här med att baka bröd. För det är en beredskapsfärdighet som du har överfört till mig. Ja, det är väl ett år sedan nu eller något sånt där. Men det känns som att vi måste prata lite noggrannare om det. För det är någonting som alla lyssnare borde kunna, eller hur?
Ja, det är det ju. Men vi kanske ska samla upp runt kvarn först.
Men vi börjar ju där. Vi börjar i att vi maler vår spannmål.
Ja.
Och sen så ska vi prata om det här med att sikta. För det var där vi någonstans vi var. Det var svårt att få till vitt mjöl.
Precis, och det är därför jag mal fullkornsmjöl och gör surdegsbröd på det i huvudsak när jag mal. Det man kan säga om fullkornsmjöl också, det är ju det att i och med att det är så mycket mer näring i det, att det är fett och sådana här saker, så gör det ju att det mjölet är faktiskt känsligare och sämre hållbarhet.
Mm.
Vetemjöl, där har du ju tagit bort det här grodden och skaldelarna och det här, och mycket av näringen då. Proteinet har du ju kvar och mycket av energin då. Och det är ofta, den är inte helt fri från näring, absolut inte, men mycket är borta. Och det är ju det vita mjölet som folk ofta tänker på när man pratar om vetemjöl. Och just att det, man brukar tomma kalorier och sådär, va? Och det är det ju inte, men det är ju mycket sämre och... Det är bättre om man äter fullkornsmjöl, för de flesta i alla fall. Det kan väl vara vissa problem med magen och sånt. Men sen har du ju också det här med surdegsjäsningen då. Det är ju en långsam jäsningsprocess. Och då har vi ju tidigare pratat om de här groningshämmande ämnena och det här som det är bra om man kan reducera kraftigt i alla fall. Som dels hämmar näringsupptaget, men också... inte är så bra för oss då. Det finns ju hur många olika som helst, men ja, jag tror det finns mycket litteratur och sånt att läsa om det ämnet idag, så att fördjupar oss inte i det. Men det är en bra process och det är en gammal process som verkligen fungerar. Och...
Vi kommer komma in på surdegen strax, men först ska vi prata om det här med att sikta mjölet.
Ja, du vill komma tillbaka till det. Jag har ju siktar här då. Dels en som jag har ärvt av min farmor för mer än 30 år sedan i alla fall då. Och det är ju helt enkelt ståldukar och stålnät i olika grovlek som du har ditt mjöl och siktar igenom, och så går inte alla delar igenom. Och när du mal, om du inte riktigt, riktigt finmal den, utan man kan mala mjölet i omgångar då. Då är skaldelarna segare.
Mm-hmm.
Så de går och siktar bort till viss del då. Men jag kan säga att när man mal hemma, jag har inte lärt mig exakt hur man får bort grodden och sådana grejer. Och jag tror att det är väldigt svårt. Jag har nog tittat på det för väldigt länge sedan, men sen har jag aldrig fördjupat mig mer i det.
Men det är inte så att man bara har en finare sikt?
Nej, det du får igenom... Alltså, till viss del kan du göra så, men du får aldrig fram det här industrivetevita vetemjölet. Det får du aldrig. Är det någon som lyssnar på det här och vet hur man gör? Nu är det ju så att jag vill ju äta fullkornsmjölet i första hand. Men sen är det vid vissa situationer som man skulle vilja ha det där vita mjölet.
Ja, om du vill baka sockerkaka liksom.
Ja, eller du ska reda en sås eller sådana saker. Ja, pizza går att göra på väldigt många olika sätt som kan bli väldigt gott också. Men vill du ha en traditionell pizza så behöver du ju ha ett siktat mjöl. Ja. Men det finns en grej till faktiskt där siktat mjöl är, och det är pasta.
Mm.
Om du vill göra pasta själv, en pastadeg och tillverka pasta, antingen med valsar eller med olika redskap då, forma till pasta och koka själv utav ditt eget mjöl, då behöver du ha ett vitare mjöl. Jag har försökt med fullkorn, men det blir alldeles för grynigt.
Så det följde behöver... sönder eller?
Ja, det gör det. Jag har aldrig lyckats med det. Jag har inte bjudit till så mycket heller. Det finns ju fullkornspasta att köpa, men det är säkert någon process där som är svår att efterlikna då. Va? Så det vet jag inte. Nej, men siktning, det är olika typer av siktar alltså som du siktar mjölet igenom. Och du får bort en del, det får du, men det blir som sagt var inte... den rädda vitsåsen kommer att bli den rädda gråsåsen.
men du bakar alltså på helt osiktat mjöl?
Ja, det gör jag. Och det gör jag ju också för att det ska bli ett nyttigare bröd, va?
Mm.
Mycket av det där ohälsosamma som man hör om spannmålen är ju för att man har plockat bort mycket av näringsämnena, så du får snabba kolhydrater, insulinpåslag och alltihopa det där. Och inte så mycket näring. Alltså, du vill ju, i och med att vi äter mindre när vi rör mindre på oss nu, så vill vi ha mycket näring i, och då är ju väldigt synd att ta bort stor del av näringen då, va?
Ja.
Så är det. Och sen är det ju så att fullkornsbröd, om man lär sig det, alltså det är ju väldigt gott. Speciellt om du har alltså ett gott fullkornsbröd med västerbottensost på, eller goda charkuterier eller någonting på. Det är ju supergott, va?
Nu ska vi berätta hur vi ska göra, hur man gör ett sånt här gott bröd, Patrik. Du har ditt mjöl, du har malt det i din kvarn.
Mm.
Det ligger i en bunke, antar jag.
Ja, det gör det. Jag kom på en sak, vi har inte pratat om Ölandsvetet, för det är ganska viktig bit i det här också. Det är ett med, jag var inne på det med olika typer av vete, och höstvete, vårvete och så. Det är ett äldre brödvete, vårvete då, som har, alltså det här med gluten och glutenintolerans och sånt, har du hört talas om, va?
Ja.
Det är ju ganska på tapeten idag. Och det är så här att man har odlat fram och selekterat fram sorter med ett kraftigare gluten. Man använder ordet hårdare gluten, som gör att du kan få fylligare och luftigare bröd och så, enklare framför allt industriprocesser då, va? Och tydligen så är det så här att vi har svårare för det här hårdare glutenet då. Och de här äldre brödvetesorterna då, som Ölandsvetet, de har andra typer av gluten som i och för sig är vekare då, va, mjukare, men som inte är lika hårda för oss att smälta och så heller då för magen. Mm-hmm. Så är man lite, inte glutenallergiker, men lite, vad ska vi säga, känslig. Så kan Ölandsvetet kanske vara någonting man kan pröva då, va. Så det är anledningen till varför jag använder det också då.
Men betyder det också att brödet inte blir riktigt lika sekt? För det är väl att man har hårda eller fasta glutentrådar som gör att brödet blir sekt och saftigt?
Ja, men du tänker ju på det här stora, höga brödet som du gör på vitt vetemjöl nu, som du brukar baka faktiskt.
Riktigt, ja, men exakt. Bra.
Ja. Ja, men sånt bröd är väldigt svårt att få med fullkorn. Eller du får ju inte ett sånt bröd med fullkorn. Det är en annan typ av bröd helt enkelt. Däremot finns en del som är duktiga på att få fin skorpa och höjd och så på fullkornsbröd också då. Det är det, absolut.
Men hur gör man då?
Ja, det här är faktiskt en sån där, om man tittar på långtidsberedskap och grundläggande kunskaper och sånt där, att framställa jäst. Hur ska man kunna jäsa ett bröd så det inte bara blir en klump då?
Ja.
Och det går just... Alltså när man håller på med fermentering och olika saker, så märker man ju ganska snart att det här med svampar och sånt, alltså jästsvampar och sånt, det finns ju överallt.
Ja.
Mjölksyrebakterier och jästsvampar och sånt, det finns överallt, på alla ytor, precis överallt. Så när man gör äpplemust, pressar äpplena, så är det ju bara att låta den stå. För har du sköljt äpplena, så är ju jästen kvar på ytan, och du pressas, åker det ju med i musten.
Mm.
Det är ju därför, om du vill lämna in äpplen till musteri då, så får du ju pasteuriserad must tillbaka.
Mm.
Så då dödar ju de jästen, va. Men vad jag menar med det är att men det är ju bara att låta den jäsa. Då får du ju cider.
Just det.
Om du inte får äppelcidervinäger då. För då kommer ättiksbakterierna och tar över också.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och äter upp alkoholen.
Är det en bakterie som gör att det blir ättika?
Jajamensan.
Mm.
Så vill du jäsa vin och öl och sånt i ditt kök, så börja inte tillverka vinäger där. För då förökar du upp de stammarna, och då är det väldigt stor risk att du får sånt i alla dina jäsningar sen då, va? Så det gör du någon annanstans.
Jaha.
Men i alla fall, det är alltså, man kan använda sig av sån jäst i brödbak också. Du kan ju använda öljäst i brödbak med. Men det bästa sättet som jag tycker är, rättare sagt, jag har två metoder då utav det som jag har prövat här under årens lopp. Och det är, ena är honungsjäsmedel.
Jaha.
Även i honung finns det jästsvampar då. Det är ju därför det är viktigt att hålla ner vattenhalten i honungen då. Men tar du en matsked honung och löser upp den i vatten,
aha,
och lägger i lite mjöl, så börjar den jäsa efter några dagar där, va, och få bubblor och sånt där. Gör den ganska lös till att börja med, och sen kan man lägga i lite mer mjöl och få den lite fastare då. Så ställer man den i kylskåpet sen. En vanlig honungsburkstorlek ungefär då, va.
Och då har du kan du ta lite av den för att använda som jäst?
Ja.
Jaha.
Och då ska du göra ett större bak, så räcker att du tar en matsked utav den där burken och lägger och gör en liten lös fördeg då, så att det är lättare för gästen att komma igång om det är mer vätska i. Mer smet än deg, eller gränslandet mellan smet och deg då, kan man säga.
Varför är det så?
Alltså, det är väl att den kan röra sig bättre och smälta bättre. Den äter ju av det här, va? Så det går väl lättare för den om det är mer vatten i.
Och den här burken som man har i kylskåpet med sitt honungsjäsmedel.
Ja.
Hur länge lever den?
Det brukar väl ofta pratas om veckor och sånt där. Men jag tycker att det väldigt fort går att få liv i den.
Ja.
Och bakar man regelbundet så tar du ju ur lite grann, va? Och då gör du ju så att du matar den där efterhand också. Alltså när du har tagit ett par veckor, så lägger du i lite mer vätska och lite mer mjöl i den då. Så kan ju gästen leva vidare där i då.
Men du behöver inte fylla på med honung?
Nej, de har ju förökat sig där i då.
Just det.
Den andra metoden som jag faktiskt använder nu för tiden då, det är att du helt enkelt tar de mjölsorterna, det mjölet som du ska använda i brödet. Och jag kör ju med full, då kör jag med ölandsvete, malt ölandsvete och mald svedjeråg. och blandar lös, som jag får förut då, gränslandet mellan smet och deg. Och så får det stå ute i rumstemperatur och komma igång. Det sa vi inte på förordningsjäsmedel, men det ska ju vara rumstemperatur då, så att då växer jästen bäst. Det är precis som när du jäser brödet sen, va?
Mm.
Och så får den stå där till den börjar bubbla efter några dagar då. Och varför jag vet att, vet slash är ganska säker på att de här gästkulturerna klarar sig länge i kylskåpet, mer än de här enstaka veckorna. Det är ju därför att om det har glömt av detta och det blir en period när man inte äter bröd, alltså vi pratar om månader.
Mm.
Och jag tar ut den där burken och matar upp den och gör det lite lösare, så kommer den igång mycket fortare än om jag bara skulle ha lagt mjöl och vatten i en burk, va?
Jaha.
Och det tolkar jag ju som då att det är ganska bra med jäst i den där burken ändå. Fast den duger inte att börja använda till deg. Det gör den inte, utan där stämmer det bättre med det här en till två veckor kanske och så. Kanske lite mer. Så du måste mata upp den och få igång den liksom inför ett brödbak då.
Och det här är alltså en surdeg?
Ja, det är det. Och det är ju för att det är med mjölksyrebakterier också i den här processen då, va?
Men för jag tänker att det här med surdeg känns som att det har liksom lite mystiskt skimmer kring sig. Det är lite svårt att veta vad det är och så här. Men då sammanfattar vi nu för de som lyssnar. En surdeg är alltså, du blandar mjöl och vatten och låter stå i rumstemperatur tills den börjar bubbla.
Ja.
Och då är det klart.
Då har du odlat upp din kultur, ja precis. Och då kan du sen föröka upp den i en deg som du vill baka med. Men börja alltid med, alltså om man är lite inne på det här att baka med vetemjöl då, alltså vitt vetemjöl, så kanske man gör en polish. Alltså att du gör just en liten fördeg med en liten mängd vanligt bagerijäst.
Mm.
Och då gör du just den här lösa, som jag kallar mellan smet och deg, va? Tjock smet kan vi säga, precis innan det blir deg. Och så får den stå och komma igång med den här pyttelilla med några enstaka gram med vanlig bageriest då, va? Och det är också en långsam jäsprocess som ger ett nyttigare bröd och mer smak. Och sen förökar du upp den här när den har jäst ordentligt. Den blir liksom som lite som gelé, lite slime nästan, den här lösa smetdegen då, va? Och då gör du om den sen och förökar upp mjölet i den så att det blir en deg, va? Och lite, det är näraliggande då när du jobbar med en surdeg att du gör en lite lösare deg och sen när du har fått fart på den och det bubblar och puttrar om den och den till och med sväller upp lite, ja då förökar du upp den med mer mjöl tills du får en deg.
Det låter och läskigt nu, föröka upp, men det är så bara att man har i mjöl.
Ja, precis.
Ja.
Precis.
Det krävs inga andra kunskaper än att du kan blanda. Så du bara har i mer mjöl i din fördeg.
Ja. Och sen när man bakar bröd på det här viset, skit i allt vad tider och sånt där heter tills du har fått erfarenhet. För då får du ju den här, då vet du ju mer vad som händer. Titta på det, se att det jäser och så vidare. Står det att det ska jäsa 4 timmar och degen ser likadan ut som när du börjar, sätt inte in den i ugnen.
det är intressant, för jag har en surdeg som, och sen har jag inte bakat bröd på länge för det är ingen i min familj som vill äta mitt bröd och vill köpa lingongrova. Så det gick några veckor och då så testade jag att använda min surdeg utan att mata upp den innan och det funkade jättedåligt. Den var ju liksom helt död.
Ja.
Men då jag blandade ändå en deg och ställde för jäsning och efter ett par dagar då kommer den ju igång av sig själv. För då har ju det blivit en surdeg.
Ja.
Och då bakade jag bröd på det och det blev ju som ett jättespännande bröd. Alltså man förstår, apropå finskt, så smakar det lite finskt bröd nästan. Alltså sånt här surlimpa eller vad det heter.
Ja, alltså precis, och det är ju vanligt då. Jag har en surdeg. Alltså, jag ska ju ta med mig det när jag kommer att hälsa på dig nu.
Mm, exakt.
Den har jag faktiskt fått av min dotter. Och den luktar äpple.
Det låter sjukt.
Ja, alltså det är ingen, den är inte uppförädlad av äpplejäst eller någonting sånt där. Va? Utan det är en vanlig surdeg på mjöl och vatten. Men när den är igång och du doftar på den så får du det här äppeldoften.
Min och den är aceton.
Ja, det är nog, jag tror att det är alkohol som du tänker på.
Mm-hmm.
Du har talat om sädesbrännvin, va?
Nej.
Har du inte det?
Är det absolut vodka det?
Ja, jag tror att de gör vodkan på säd. I alla fall gör de össköta sädesbrännvin på säd då.
Mm.
Det var ju först när potatisen kom som man började göra potatisbrännvin då. Så är det. Men det var ju den ena biten det med brödet. Jag vet inte, ska vi... Jag har ju berättat om att jag gräddar i formar.
Ja, men vänta nu här. Nu går det för snabbt framåt.
Ja.
Vi backar. Vi har gjort vår fördeg, försmet.
Mm.
Och antingen då med lite jäst eller med... Hur mycket surdeg?
Alltså jäst använder inte jag, alltså traditionell bagerijäst. Det var ju bara ett exempel för dem som har provat att göra med polish och så då.
Ja, men exakt. Och jag tänker att det är bra, för det var min instegsdrog i det här. Var att göra med en sån här polish, trodde jag att det hette.
Just det, det var jag, precis när jag kom till dig första gången. Du höll på att baka mycket där och då sa jag att du skulle göra en långsammare jäsning.
För att jag undrade hur jag skulle få segare bröd, för jag tycker segt bröd är så himla gott. Och då visade det sig att det är att en långsam jäsning gör att det blir segt.
Mm. Vi kan väl veckla ut det benet lite grann också där. Och att får du igång jäsningsprocessen där, så ställ den även kallt sen, va? I kanske inte 2+ kylskåp, för då kan du stanna av helt. Men är du på 8 eller har ett lite kallare skafferi, så sänker du ju ner aktiviteten i livsprocesserna med lägre temperatur. Då får du en ännu mer långsam jäsning och ännu större sån här effekt och mer smak och spänst och så i brödet. Va? Så och långsam jäsning.
Om du ska göra pizza så är det A och O. Jäsa ett dygn innan.
Ja, eller 2. Det är ju just för att få fram den här segheten och smaken då på brödet som utvecklas i den långsamma processen då.
Mm. Alltså man gör sin polish, man har en, förvarar den kallt. Sen stoppar man in den kallt direkt när den har börjat bubbla, eller ska man liksom eller gör man, blandar man i sig, förökar man upp den med mjöl först innan man ställer den kallt?
Ja, visst, det ska ju vara en färdig deg. Jag har ett grundbeteende.
Förfarande.
Ja, förfarande, ja, ja. Precis. Och det är ju att jag gör den här långsamma jäsningen i rumstemperatur med den här smetdegen då, tjocka smeten.
Mm.
Och den får komma igång och bli så där lite geléig.
Mm.
Och sen när den har gjort det, då förökar jag upp, eller jag förmerar, jag lägger i mer mjöl så att det blir en deg. Men det, man vill ha den lite grann, ett nybörjarfel är ju att alltid ta för mycket mjöl för att degen blir för kletig, va?
Mm.
Konsten att göra riktigt fina bröd är att kunna ha mycket vätska i, en kletig deg helt enkelt, och klara av att hantera den, va? Då får du ett saftigare, segare, smakrikare bröd.
Just det, för det, och det är därför som det här med att hålla på och snurra pizzadeg över huvudet, det är ett tecken på att du har för mycket mjöl i din pizzadeg, om du kan göra det. Det ska liksom inte gå att hålla på och kasta upp den i luften och sådär, då är det för mycket, då är den för fast.
Okej, det kände inte jag till.
Ja, så är det.
Ja, men när jag då har fått ihop den här degen sen, då har jag faktiskt plastback. Livsmedelsgodkända plastbackar med lock på. Med sån här kläm som du klämmer fast locket med, vanliga som finns överallt att köpa. Och då lägger jag degen där i sen. Och så får den jäsa en halvtimme ungefär. Och sen gör jag treslag, kallas det. Och det är att jag liksom tar jag fuktar händerna då, eftersom jag har en kletig deg, va, med mycket vatten i. Då fuktar jag händerna i kranen, blöter ner dem. Jag fuktar dem inte, jag blöter ner händerna så att inte degen fastnar. Och så tar jag i ena änden och drar ut så att det liksom drar ut trådar i degen. Gör den lång och så viker jag ihop den. Bara viker kant i kant mitt på. Och så vrider jag den 90 grader och så drar jag där också. Och så viker jag ihop den. Och sen vrider jag den en tredje gång. Då har jag gjort ett treslag då, va. Och så får den ligga ytterligare en halvtimme. Och så gör jag det ytterligare en gång.
Och det är det här som knäcker en. Alltså, för det här berättade du för mig att man skulle göra. Och jag tänkte så här, vad fan, så här mycket kan man inte hålla på med en deg. Herregud, jag har ett liv att sköta. Jag kan liksom inte hålla på och passa upp på den här primadonnan till surdeg som ligger och puttrar i någon låda. Så jag skiter i att göra de här viken. Men det blir faktiskt otroligt stor skillnad på resultatet om man viker eller inte.
Ja, det gör det. Därför att vad det handlar om du ska ha det här spänstiga, sega brödet och höga brödet, det är ju att du får de här glutentrådarna. Det är ju därför de också har gjort det här hårdare glutenet, för precis det du beskriver är ju det alla vill ha, va?
Mm.
Och vad som händer när du låter den ligga där och gör de här tre slagen, det är något som kallas för autolys. Antingen knådar man ju degen mycket, då får du de här glutentrådarna. Degen går liksom ihop och blir seg och spänstig då. Eller också så låter du den göra det själv faktiskt. Och det är det som kallas för autolys. Och då gör du, men du gör tre slagen och då drar du ut trådarna när du sträcker på degen och viker ihop den, va. Men sen fortsätter ju den processen om du, för då efter det andra tre slaget, då ställer du in den i det svalare utrymmet då, så att det får jäsa svalare då, va. Att det lugna ner sig lite och få mer tid på sig.
Helvete, vi måste backa igen. Förlåt, Patrik. Du har förökat upp den. Du har haft i mjöl. Du kör den i assistent, eller?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag har en degblandare då, har jag.
Ja. Så, och hur länge får den gå?
Ja. Det där med tider är ju inte min grej, alltså.
Känner, du går på känsla.
Ja, det är som jag sa för, skit i det där med tider. Gör tills det är klart istället.
Eller tills familjen tycker att det låter för mycket om maskinen.
Ja, alltså det är ju så här att den ska gå ihop till en deg. Och gör du autolysen där, som jag sa, med treslag och så vidare, då behöver du inte låta den gå jättelänge, degen, så där 10-15 minuter som de säger heller. Å andra sidan så är det inte någon fara om man gör det heller då, va.
När har du i saltet?
Jag tar i saltet när degen har gått ihop. Mm. Så att jag vill att mjölet ska suga upp vätskan innan jag tar i saltet.
Så saltet har du i slutet på din degblandarprocess?
Så kan man säga, ja. I alla fall efter att den är ihopknådad då.
Har du i någon olja?
Om jag gör pizzadeg så har jag i olja, annars har jag inte det, och då är det olivolja.
Ja, okej. Okay. Och nu har du gjort det här treslaget, nu ställer du in den kallt. Det är hela din plastback då, alltså?
Jajamensan, jag tycker det är helt suveränt.
Du måste jobba och diska efteråt bara.
Ja, och det är ju när jag, det är det där med den här kletiga degen där. Det är faktiskt en viktig grej, och det är ju att man smörjer in den där plastbacken med olivolja. Där har du faktiskt lite olja i. För då släpper degen jättelätt ifrån kanterna då sen, eller botten. Så är det.
Ja, du ställer den där kallt och sen så väntar du. Går du och tittar till den då och då?
Nej. I det här fallet så är det ju så att ofta när jag gör det så har jag gjort degen på morgonen. För att vi får gäster på kvällen. Om man vill bjuda på goda baguetter eller någonting sånt. Eller jag gör även ett sånt bröd i de här glasugnsformarna som jag sa, med lock på. Ett väldigt gott sånt, högt, fint bröd då.
Ja, för nu kommer vi dit. Nu ska vi grädda. Då har det gått en hel dag. Kanske
ja,
en natt.
Men jag ska bara säga det. Antingen på gör ju den på morgonen så att den får jäsa hela dagen tills sen eftermiddag kväll. Eller också så gör jag den på kvällen för att bjuda på till frukost nybakat bröd då. När jag lägger ner mig och gör den här typen av bröd då. Så är det. För det får ju liksom ett halvt dygn på sig att jäsa då.
Ska du baka du tar ut i plastbacken, bakar du ut det då och gör du formar det eller lägger i dina här glasformarna?
Jag är väldigt försiktig med degen efter den där jäsningen, för jag vill behålla gasen i den som jag har fått upp i den här långa jäsningen då, för det är ju det som gör att du får den här sega hål, stora hålrummen och liksom fluffigheten i brödet. Så att gör jag baguetter så tar jag ut degen på mjölat bord.
Ja.
Och så drar jag ut den lite försiktigt på längden, och gör jag baguetter då skär jag med en stålskrapa ut de här tre baguetterna som jag gör då, tre eller fyra. Och sen snor jag dem, vrider dem för att få spänning på glutentrådarna i ytan på brödet. Och
så lägger jag, så att de inte flyter ut.
Precis. Baguetter gör jag med vridning då. Snor dem helt enkelt runt så att de är en spiral. När jag gör i mina formar, då, hur beskriver man detta i ljudformat? Nej, men jag spänner upp genom att rulla dem emot mig. Det där tror jag inte man kan förklara bara med ljud. Jag tror inte jag, hur verbal jag än är, så tror jag inte jag klarar det. Nej, men det är viktigt att få spänning på ytan på brödet när du lägger ner det i en form då. För då orkar det hålla, även om du har en lösare deg för att få alla de här positiva effekterna vi nämnde, så orkar den hålla ihop då. När du, om du spänner upp glutentrådarna i ytan då. Så
just
är det. Det är en process. Jag kan väl säga så här, vi får väl rekommendera att man tränar. För det där, alltså bara att börja baka, så behöver man ju inte börja så här. Det gjorde ju inte du och det gjorde inte jag. De flesta andra börjar ju liksom inte med allt det här som vi berättar om nu. Va? Utan det går ju att bygga på efterhand med olika moment. Och det är ju en utvecklingsprocess. Det är ju att lära sig ett hantverk helt enkelt. Och ett väldigt roligt och väldigt mänskligt och historiskt och kulturellt hantverk som... Ja, det kan man rekommendera.
Men jag kan verkligen rekommendera det här och baka i formar. Jag har ju så här silikonformar. Det är ju liksom extra fuskigt. För där fanns det ju ingenting. Men det gjorde att det alltid blev mycket lättare för mig. För då har man inte det att de flyter ut. Eller det är väldigt förlåtande med formarna. Så det kan jag rekommendera. Så om du vill börja med det här, då bara gör en sån här fördeg. Så att det får jäsa länge. Och sen så kalljäs över natten och sen baka i formar. Då tror jag att du kommer lyckas med ditt bröd. Mm.
Precis.
Jag måste bara fråga Patrik. När du har vridit dina baguetter eller gjort det här obeskrivliga viket mot dig.
Ja, det är inget vik. Man drar degen emot sig på bakbordet. Och då får det inte vara för mjölat så att det glider, utan det ligger emot. Så du rullar den. Så du spänner upp degen. Men det där är någonting för YouTube alltså.
Ja,
så
att, men när du har gjort det, är det skjuts in i ugnen då? Eller ska du jäsa lite till?
Du kan, om du har haft en fin jäsprocess och så vidare där då. Så ställer man in dem i ugnen direkt. Och jag gör ju de här i formar. Och även med lock då. Då är ju de... smörade, för jag ställer in formarna, jag har gjort både och då, men ofta så blir det att jag smörar, för jag tycker att det ger en sån fin smak på skorpan där då, va. Och då ställde jag ju in de här i kall ugn och slår på värmen, så då har en liten efterjäsningsprocess in i ugnen.
Ställer
där
du in i kall ugn, din sjuka jävel?
Ja, i de här formarna när jag gör det. När jag gör baguetter däremot, då är det precis tvärtom. Då brukar jag, jag vågar knappt säga det, men jag har ju en baguetteplåt, va? En sån bake-off-plåt.
Just det. Ja.
Men jag har gjort väldigt mycket på vanliga plåtar också. Men de andra tycker att det är så himla gott när man använder. Det är ju en sån här med, det är ju fusk, va?
Varför är det fusk?
Ja, det är ju det. En riktig bagare lägger ju upp och spänner upp dem och lägger dem på en plåt.
Ja, men alltså det är ju väl toppen. Det är ju de här formarna. Det är ju perfekt. något som håller emot? Så man slipper det där flyta ut
det. Det är det att de gillar det. Den är ju perforerad.
Mm.
Och då innebär att du får en krisp. De här hålrummen där gör ju att den blir väldigt krispig och fin även på botten då. Va? Så är det.
Och vi skulle grädda långt ner i ugnen, va?
Ja. Och jag kör med pizza pie-läge och hög temperatur. Och sen när jag ställer in den, då har jag förberett en espresso-kopp. En sån liten kaffekopp med vatten. Och jag tar varmvatten. Så in med plåten, släng in hela vattenkoppen på botten under plåten.
Alltså i ugnen?
Jajamensan, och den är ju väldigt varm då. Och så igen med luckan fort så att du får den här ångeffekten då. Det gör att du får en krispigare yta på brödet då.
Mm.
Och efter 5 minuter så kan du öppna ugnsluckan och släppa ut den sista ångan därifrån då.
För du vill ha torrt istället?
Då vill du ha torrare istället, ja precis.
Fan, det är liksom lite som en performance där. Man skulle vilja se dig baka bröd på det. Jag tänker liksom att det är som blinkade lampor och rök och som bara överkropp och förkläde. Och.
Ja.
Det är som en upplevelse med att se dig baka bröd.
Ja, det är ju som vanligt bullrigt och men märks att man är i köket. Så är det.
Och hur länge gräddar du dem i ugnen?
Tills de är klara.
Ja, och hur vet du det då?
Ja, det är ju att du har den här krispiga färgen och ytan och sådana saker då, att det är färdigt. Gör man ett bröd i ugnen, i formar eller i bara lägger på plåtar, så är det väldigt bra att ha en termometer. Speciellt om man är oerfaren. Det är bra även om man är erfaren. För sticker du in den i ett vitt bröd. Alltså försök få upp kärntemperaturen till 97-98 grader i alla fall. Va? Då exakt. Är brödet det här, färdigt.
Det här var också en av de grejerna som förändrade liksom mitt bakande. De första grejen var det här med fördeg. Andra grejen var med de här formarna. Tredje grejen var termometern.
Ja. Och man gräddar längre än man tror, eller hur?
Ja.
Man har alltid tagit ut brödet för tidigt förut.
Alltid. Ja. Och jag gör det fortfarande. För nu har jag liksom en tid på hur långt... Min termometer har gått sönder, så jag har bara tiden på... Jag vet att det är en halvtimme för formarna.
Mm.
Men om jag då bakar större bröd, då tar det ju längre tid. Men då så de blir nästan alltid deg i mitten. Skittråkigt.
Ja. Alltså, min erfarenhet är att om man gräddar brödet på... 175 grader till exempel. Och det är det att det är inte farligt att ha i det lite för länge. Alltså du får en lite tjockare skorpa på det och sånt. Men de flesta gillar ju den här lite karamelliserade ytan. Inte så att den blir bränd. Utan det är ofta bättre att ha lite för länge än för kort tid, va? Men en termometer som man stoppar i och mäter. Och den där sista graden upp till 97-98 grader där. Det tar tid alltså. Det stannar upp lite precis innan där. Och sen går det upp då.
Och visst är det så att om du gör fullkornsbröd eller med något lite grövre mjöl. Då vill du ha 99 grader, va?
Nej. Fullkornsbröd är faktiskt lite lägre temperatur.
Jag har gjort fel. Är du säker på det?
Nej, det är jag faktiskt inte när du säger det. Men jag mäter aldrig på det.
Jag tror faktiskt att det är så. Att det är fullkornsbröd lite högre temperatur. Hur som helst. Gud vad hungrig man blir.
Ja, jag kollar på kärntemp nu på fullkornsbröd. Får vi se så vi säger rätt.
Jag kan väl säga det också under tiden. Att jag har ju klagat till Patrik att jag fick lite för hård skorpa på bröden. Och då är tipset att slå in... brödet och låter det svalna i en handduk. Ja, då blir den lite segare.
Mm. Nej, men Kalle, du har faktiskt rätt. Det var jag som blandade ihop.
93 för vete, 97 för fullkorn.
Ja, eller 98 för mörka fullkorn och runt 95, 94 till 96 för vete. Det var jag som sa fel.
Fjävligt. Man vet inte om man kan lita på dig när det gäller någonting längre, Patrik.
Nej, men det är ju... Ja, man har ju fel ibland, så är det. Det går inte att komma ihåg alla detaljer perfekt faktiskt. Men jag kan också säga att det var länge sedan jag mätte temperaturen på bröd, om jag ska vara riktigt ärlig.
Men till er som lyssnar, börja baka bröd. Det är ett utmärkt sätt att ge sig in i det som är småbruk, matproduktion, beredskap. Gör det. Det är kul och gott.
Mm.
Nästa vecka ska vi prata om gröt.
Vi måste hinna med det idag, Kalle. Vi kan inte hålla på så här.
Vi måste sluta nu, Patrik.
Så måste vi, det okej.
Okay. Nästa vecka blir det gröt, för 100% gröt. Stort tack för att ni lyssnar. Följ oss på Instagram. Vi väntar på katastrofen. Skicka meddelande om ni undrar någonting. Och tipsa era kompisar om den här podcasten. Och börja baka bröd. Puss och kram, ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.